Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt det till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså sådana plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till Succépodden, inte din morsa.
Välkommen till succérelationen mellan mig och oklart vem.
Innan vi går in på någonting annat, så är det ju bara så att du måste redogöra för kaffedejten.
Ja, men ska vi göra det som en liten teaser?
Som en liten cliffhanger.
Ja, vi ska prata om kaffedejten som du nu legendariskt har döpts till. Tack för visat intresse för denna lilla kaffekopp. Det är viktigare än månlandningen.
Verkligen.
Vi ska prata om AI-flickvänner som hotar USAs framtid, tror vissa forskare. Om skam. Och om mitt nya favoritprogram Love is Blind.
mycket av dessa smaskiga ämnen ska vi börja med?
Men gud vad det är mycket smaskigt.
Jag kände där med AI-flickvännerna. Jag kan säga dig att så här, just AI, Sigge, apropå att vi inledde här med Alex och Sigge, det har väl inte undgått någon att vi lyssnar på deras podd. Men just Sigges fascination för AI har jag ju väldigt svårt för, de segmenten. Det är då jag bara trycker förbi. Så här, för att jag får lite så här existentiell ångest av det. Mm. Det är lite som att prata om rymden med mig. Jag bara så här, svarta hål och nebulosor och sånt. Jag tycker det är bara obehagligt. Slukhål. Men slukhål är det mer bekväm med faktiskt. Men...
Stephen Hawks, du börjar darra.
Att så här, universum implod... Alltså så här, tid och... Så, ja, nej, gud. Jag gillar inte det. Och jag tycker att AI är lite samma. Att det är så här, programmering. Det är liksom en nivå av... människans intelligens som jag tycker är så jävla knepig liksom, på något sätt.
Ja, men det är
men shoot, nu får du ändå köra ditt AI-segment här i podden.
Men det här har jag liksom läst lite om och hört lite om både här och där. Och virtuella AI-flickvänner på väg att skapa då en framtida ekonomisk kris, skriver då Liberty Witter, som hon är professor i datavetenskap, i ett inlägg på The Hill. Hon skriver att en superhet och sexy AI-flickvän som heller aldrig är trött.
Mm.
Man kan ju få uppmärksamhet och liksom sexiga bilder och så här, någon lyssnar på en 24/7.
Mm.
2.0-versionen av den vanliga kvinnan som då förväntas att aldrig vara trött. Mm. Men det här är på riktigt, och är fortfarande då, hon blir inte sliten heller såklart. För att, ja, som sagt. Men hon säger också då att för 10 år sedan så var det 30% av unga män i USA som var då singlar. Nu är det 60%. Hon menar då att så här, isolationen som många har, ja, men incel som vi pratar om i Sverige, den kommer ju bara förvärra såklart, eftersom de sitter där och isolerar sig. Och när man sitter i sin isolation, då får man också för sig att saker och ting är normala. Så det jag tänker i det här, att man så här, det här är min flickvän, jag behöver inte anstränga mig, jag behöver inte ha en tjej av kött och blod, jag behöver inte fördjupa mig om någonting, jag behöver inte hitta andra, liksom möta mig själv eller någon annan. Och hon menar på att det här kommer ha förödande konsekvenser då för USAs ekonomi. Mm. För att de här männen kommer ju då förbli barnlösa.
Ja, och de kanske inte heller behöver jobba så himla hårt. För en
AI... Man behöver inte försörja någon. Alltså... AI är superbillig drift.
Ja.
Bettan.
Ja, behöver ingen presenter, ingenting, inte en enda liten makaron att äta. Alltså det är ju jättemycket billigare än att ha en familj förstås.
Ja.
I synnerhet deras ekonomiska system som bygger så himla mycket på att mannen då är någon typ av provider. Liksom.
Kämpa på. Liksom. Men jag tycker ändå att det är så otroligt läskigt. Så många unga män som bara har, känner då att de har blivit älskade av sin mamma och att det aldrig funkar. Så här, jag kommer aldrig med till andra dejten, läste jag någon så här artikel i DN häromdagen, att han förstår inte vad det är för fel. Och då säger tjejerna så här, ja, nej, men liksom, du är jättegull och trevlig, men det hettar aldrig till.
Mm.
Och det är klart, sitter man framför datorn och lever liksom ett isolerat liv, det är klart att man förlorar de där mänskliga, djuriska signalerna. Det tycker jag är helt självklart.
Ja, alltså...
Till slut måste man väl göra det. Man känner liksom inte av det där längre.
Nej, men jag tror att... Ja, det blir väl... Alltså, social samvaro, att umgås i grupp. Det vet ju alla som har hund, att det är någonting som man måste träna hundar på. Man måste socialisera dem. Och det måste vi göra med barn också. Det är klart att vi gör det... genom förskola och skola, men ju påvrare miljö vi har, det har vi haft som ett segment här i podden faktiskt, och det blev ju ett jäkla liv på er som lyssnar, vilket var väldigt kul när vi liksom började prata om hur skolan funkar och alltså att känna sig hotad i skolan versus liksom att ja, men den typen av problem som finns i skolan idag som vi inte kommer åt helt enkelt, och att det är en ganska vidrig miljö både att arbeta i och att vara elev i stundtals. Och det var jättemånga av er som höll med om det verkligen. Och att det är så otroligt svårt att komma till rätta med. Men den miljön kanske inte är så superbra heller att träna sin socialisering i eller på. Alltså en skola, tänker jag. När de ser ut som de gör idag.
Ja.
Men sen, det är ju någonting väldigt obehagligt också med att titta på mina söner. Som jag, liksom, jag har inte reglerat deras skärmtid och se hur... otroligt mycket de umgås via skärmen med varandra. Och att det är ju liksom ett umgänge som man bara, men vad är det de gör där egentligen? Vad är det de tränar på där? Det är ju ingenting som handlar om omsorg.
Nej.
Utan det handlar ju liksom bara om så här combat, om den här jakten. Alltså mm. det som vi pratade om i förra avsnittet. Liksom.
Det är allt det de här också
spelen bara går ut på. Ja, och att man har bara varandra för att själv lyckas bättre.
Mm. Mm.
Men det handlar ju om att vara liksom brothers in arms och att ta fördelar från andra tillsammans. Men det handlar ju 0%, i alla fall vad jag kan höra, om att man blir ledsen och någon annans vägnar. Mm. Utan det är mest liksom ganska grova vidrigheter som skriks ut från mina tonåringars rum. Liksom.
You're a fucking retard!
Retard! Bög! Alltså, vidrigt.
Ja, verkligen.
Ja. Så jag vet inte, kan de inte föra in då liksom... I de bästa världar så tänker jag att AI liksom skulle kunna bekämpa känslor av ensamhet. Jag minns ju när jag hade Anders Hansen med i Karlavagnen, just för att vi pratade ensamhet under en temakväll när det var corona. Och det liksom har ju skapat så enormt mycket hälsoproblem, framförallt hos äldre, att sitta så där isolerad så länge. Och då berättade han att det hade gjorts en studie att det räckte med att man ringde till en äldre person liksom två till tre dagar i veckan och pratade i 5 minuter per gång, så förändrade man liksom hela den personens upplevelse av mening.
Man blir sedd och hörd.
Man blir sedd och hörd, att det är bara någon som bryr sig. Så, här. Så att det var ganska små medel. Och jag tänker så här, att det skulle väl i så fall kunna vara det fina med AI. Att människor som redan är ensamma kan få sin känsla av ensamhet lindrad.
Mm.
Men det är samtidigt extremt skrämmande när man börjar välja, att unga människor hellre väljer AI som gemenskap.
Jag vet.
Ja.
Men dels så kan man ju ha då en AI-flickvän som inte är på riktigt. Men sen är det ju många influencers som också gör en AI-version av sig själva.
Mm. Men vet du vad jag tror? Ja, att vad som kommer lösa det? Det är liksom, för att just nu verkar det ju typ vara gratis med så här ChatGPT och gratis med AI-flickvänsprogram. Det kostar väldigt lite pengar i alla fall. Och sådana är ju vi människor, att vi är ju torsk på liksom status.
Ja.
Så det är ju ingen som vill vara ihop med någon jävla AI-flickvän eller liksom att chatta med det, om det är liksom någon gratis grej som alla gör.
Nej.
Så det kommer vara tvunget att
få betala för
det. Att det ska vara väldigt dyrt och exklusivt att ha en sån här.
Ja, såklart.
Ja, för att annars är det ju liksom ingen som kommer tycka att det är fancy. Eller vad man ska säga. Men, eller tror du inte?
Jo, nej, jag håller med dig. Och jag tänker så här, det finns ju en influencer så här, som heter Karin Majori. Hon hinner inte prata med alla sina följare, det förstår man ju. Så att då skapade hon en AI-replika av sig själv. Mm-hmm. Och då betalar de 10 kronor i minuten för att boten ska vara deras flickan. Då har hon då tjänat över 1 miljon på en vecka.
Och nu är... Jaha, men då har hon ju redan löst det där med att det ska vara status.
Precis, och... Men hon menar så att det är inte sexuella karaktären som är viktig. Utan det är liksom... Det var att hon ville bota ensamheten bland sina följare.
Mm. Ja. Ja, men det är väl liksom en fin och ärofylld grej. Ja, vi får väl se. Jag tror så här. Vi kan liksom, det här kan vi ju bara säga om. Det har ju inte gjorts några utvärderande studier. Det har inte, jag menar, robothundar på så här, japanska ålderdomshem har ju ändå effekt.
Ja, men jag säger ingenting om det, men jag bara känner så här, våra redan, ursäkta uttrycket, slöa snubbar.
Ja.
Liksom, ja, men sen...
Så slipper vi dem, det här kanske är det som det här kanske är så här, ursäkta mig, men det kanske är liksom, det här kanske är toppen för oss kvinnor.
Ja, men...
Så slipper vi de här slöfockarna, och så kan de sitta med sina AI, liksom, brudar som bara pumpar dem med så här, åh, jag är så bra, och sen kan vi leva lucka. Och har, sen kan vi leva loppan med det och ha det underbart. Jo, men älskling,
om så många snubbar tas bort från marknaden, även fast de är trökmönsar.
Du kommer sakna dem, menar du det?
Nej, men jag menar bara så här, utbudet, man ska gå på en krog och det är så här 100 tjejer på 10 killar. Du vet hur det blir. Det har man varit med om på förskolan och hit. Så fort utbudet är skralt, då blir liksom även den fjösigaste snubbenhet och vice versa. Det är det, det är liksom att det blir en konstig värld. Det blir som tvärtom, att så här, det är som ett AI-krig, att liksom, det har varit världskrig och männen har stupat och kvinnorna får gå ut och liksom slåss om varenda man. Det kommer skapa liksom alienation mellan kvinnor, inga barn, för att ekonomi går ner. Nej, jag tycker att det är Vi får tänka vidare på det här.
Men... Jag får som sagt existentiell ångest av allt som har med AI att göra. Men också
så
väldigt
känner du ett glatt nu som skam till exempel? Nej, ska vi ta kaffekillen?
Nu får han komma in i bilden. Om det var glatt, det vet vi inte. Det kanske var jättepisstråkigt som min älskade Fox har börjat säga.
Pisstråkigt, det är faktiskt bra.
Det är väldigt bra. Jag älskar det, jag säger det hela tiden.
Nej, men jag berättade ju i förra veckans podd, jag tror inte vi behöver vara så pedagogiska att vi spelar upp det här, men jag berättade att jag efter många turer fram och tillbaka hade bestämt mig för att jag skulle gå på mitt livs första kaffedejt. Hur var din respons, tyckte du?
Nej, men jag var så skeptisk till det här kaffedejtandet. Dels för att det är så himla lite du.
Ja.
Att göra en sån här lång upptakt inför en dejt. Liksom.
Mm.
Och sen att hela liksom hjärnan ska få vara i sin kognitiva, vad ska man säga, högform. Att man sitter i lugn och ro, man tar en kaffe, man är inte påverkad av varken alkohol eller liksom affekter av annat slag. Det var så himla liksom otypiskt dig. Så att jag tyckte liksom bara att det var väldigt roligt. Och jag kan ju liksom inte ens tänka mig att göra det. Jag skulle vara så obekväm. Om det var någon som jag liksom var redan attraherad av, då kan jag bli så här att jag inte ens klarar av att äta kring den personen. Och att då tvingas sitta och vara så här nykter och bara sitta och surpla på en kaffe på något så här café. Nej, men jag skulle må så dåligt. Jag skulle ha, tror jag, nästan så här explosionsartad ångest.
Mm.
Men det är jag det. Det kanske inte är du. Du kanske inte visste det heller. Hur du var i så här dejt. Du har ju aldrig dejtat, det har ju aldrig jag heller gjort.
Jag var på en blind date ju.
Ja, men en blind date. Du är en 51 år gammal. Ja, och jag har varit på en dejt. Vet du vem jag har varit på dejt med? Nej. Det här är lite smaskigt.
Säg då.
Niklas Salomonsen.
Jag tror du ska säga Niklas Wahlgren. Bara...
Nej. Han är den enda som har bjudit mig på dejt. Och då var vi alltså, jag var väl liksom 19 kanske. Och jag måste ha varit så 18 och han var 20 kanske. Och då gick vi på Dramaten och såg Mio min Mio. Och så var vi och drack liksom en drink efteråt. Och jag var bara liksom helt så här, bara, gör man så här? Det här känns så vuxet, det känns så odd, det här känns så konstigt. Och jag ogillar ju så starkt den där audition-känslan.
Mm.
För den dejten föranleddes ju inte av att vi redan hade någon så här passionerat hångel på någon dark side-lokal bakom oss. Utan det var ju så här, att han ville liksom testa om det skulle kunna uppstå något. Åh, vad obehagligt.
Det där kändes ju lite galet, typ att ni var så, här, så unga, ni skulle gå på Dramaten och ta en drink.
Vad är det för galet? Men det är ganska gulligt egentligen. Det är rätt rimligt att göra så. Det är
spela vuxen.
Man är vuxen när man är 18.
Men sen blev jag ihop med en drugge, så då blev ju du brädad på auditionen.
Ja, exakt.
Det gick jättebra. Ja.
Mm.
Nej, jag var på en till dejt, kom jag på nu, i början av den här sommaren. Säger inga namn. På Tranan. Då var jag
inte på
lunchdejt.
För mig. Jo, det har du.
Ja.
Ja. Okej, okay. Spännande. Ja.
Ja, det här är från en lyssnare då. Hej Ann, det kommer gå så bra på kaffedejten idag. Spännande. Jag var på min typ första dejt på Pip, en bonde, förra lördagen. Gått bra, men man faller lätt in i sms-beroende. Och det där med att vänta med sex, då, det gick ju så där. Kram och njut av dagen. Ja, så hon hade varit på sin kaffedejt då, som någon bonde i en svensk
så dag. Roligt ju.
Ja, flera har sagt, kämpa på, det kommer gå bra, och det är inte läskigt, bla 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 bla. Mm, så att, ja, nej, men det gick faktiskt ganska bra.
Jag inser ju så här när man pratar om det här, att det här är vanligt och frekvent förekommande, och att det är liksom du och jag som är avvikande.
Jag vet, vi framstår som riktigt omogna och patetiska.
Jag är extremt omogna och patetiska. Men vi måste få, det kan väl vi få vara?
Ja.
Vi är så perfekta i övrigt, menar
jag. Jag gjorde en sån patetisk omogen grej. Jag sa att jag bodde på ett annat nummer.
Nej, men berätta nu. Jag vill ändå höra om det här. Du måste ju liksom, vad alla andra tycker om kaffedejter sen. Nu berättar de själva liksom förfarandet. Vad
förfarandet
hände?
Var då att, att han kom och hämtade mig. Han hade sett ut ett mysigt fik som han tyckte att vi skulle vara på. Så att han väldigt, så här, hade tänkt till, ville anstränga sig. Det måste man ändå...
Det måste man ge honom.
Det är inte jag van vid.
Obs, ingen skugga över honom. Det är alltså vi som är patetiska
och
töntiga här.
Jag hoppas att du inte har liksom lyssnat på den här podden och fått den känslan att, så här, att någonting faller på dig. För du har bara varit liksom doigt point. Nej, men du har bara gjort alla rätt, tycker jag. Och liksom ansträngt dig och varit supergullig och härlig och intressant och bla bla. Då sa jag, det är också sådana dumma grejer jag gör. Jag bara, jag bor på, vi säger 68, fast jag bor på 64.
Mm.
Och då som att han skulle komma
typ såhär, och då vet jag var han bor.
Men grejen är att som vanligt så kommer jag några minuter för sent. Så då stod han ju liksom utanför min port, för det fanns ingen parkering. Så när jag kom ut, han bara, bodde inte du?
Jävla
jag bara, låt mig bara få skriva en tv-serie om mitt liv det här året. Ja. Råttansår. Ja, du är lite nervös. Såhär, hej, hej. Kramades lite så här in i bilen. Sitta i bil typ. Ska man ha solglasögon eller inte? Men du vet, bara så här, allting som du säger blir ju en tanke. Istället för att man träffas ut och det blir så här en hormonell krock eller något roligt, någon som presenterar en, liksom man är ung i natten, så blir det så här, jaha, men ska man ta på sig solglasögonen? Ska man visa ögonen? Jag tycker liksom jag hade sminket med lite, men det blev, nej, det liksom, det blev inte riktigt. Jag kände mig inte så här, åh, här är jag och härlig riktigt. Sen skulle jag springa mental health care precis efteråt. Det är alltid så att jag måste ha riggat någonting efter. För att jag ska kunna typ ha en säker liksom,
flyktväg.
Flyktvägen. Men så pratade vi lite allt möjligt. Och han pratade om sina barn, jag pratade om mina. Och han var också ganska nyseparerad. Och så kom vi till fiket. Och då blev jag också så här, ja, men han ska han betala. Nej, jag vet inte. Allting ska vi, fast det inte skaver. Men han var väldigt mycket snyggare än vad jag kom ihåg honom. Jättefina ögon och så här. Nej, men han liksom var en härlig man liksom. Lång och snäll och mysig och intresserad. Det var liksom inga maner. Så kom vi dit och så han bara, men det här stället är så fint, det har jag varit några gånger. Och jag bara, men gud, det här har jag aldrig varit. Gud vad fint och sådär. Han bara, men säg, gå och hämta lite kaffe och så köper jag frukost. Och så äter du korv typ. Jag bara, men jag är så ovan med att mina liksom autist och ADHD men överhuvudtaget liksom tänker på att det finns vegetarianska
människor som eventuellt äter någonting annat än vad de äter.
Ja. Och att det är viktigt vad de äter, men inte vad den andra äter.
Nej.
Jag sa, gud. Och sen ska man sitta då och smaska med knäckebröd och... Men vi satt där liksom någon timme och det var så här härligt, det flöt på, det var intressant och så här, lite skrattigt och lite så här, men lite ungt liksom. Skulle han skjutsa mig till det här loppet och då sa han så här, ska jag sätta på mer värme i bilen? Jag var så här, nej, då har jag liksom suttit och dragit i mina så här tröjärmar som är så här fjortis. Jag bara, nej, absolut inte, nej, jag kanske bara är lite så här nervös. Men att säga spela, alltså sälja in, precis som du säger.
Ja, det är inträning.
Addition.
Jag vet, det är hemskt.
Ja.
Jag bara, är det för påhitt?
Är det så uselt?
Ja, det
är... Så började jag bli lite stressigt. Jag skulle hämta ut min, liksom, min nummerlapp och där. Och han gjorde liksom inget riktigt antydning på att han skulle säga, ja, nu får du väl skynda dig då, för loppet börjar. Utan han vill fortsätta snacka. Och då gör jag det som jag alltid gör när jag blir stressad, att jag klarar inte av avslut. Så jag bara så här böjde mig fram och skulle krama och jag bara, hej då! Och då kom liksom hans ansikte mot min mun och då blev det liksom en liten oplanerad puss.
Oh my god, alltså.
Okej, jag var så här, okej, hej då! Han bara, hej då! Oj vad du fick bråttom. Jag bara, hej då, puff! Och sen bara... Och sen sprang jag typ så snabbt som jag aldrig sprungit.
Liksom, ett helt lopp.
Ja, jag bara, jag måste springa av med det här liksom. Och sen så tackade jag så, tack för en trevlig liksom, tack för en trevlig kaffe och så, det var jättehärligt. Och men jag tror han kanske inte kände riktigt att jag var så jätteintresserad. Vi har inte hört så mycket sen dess.
Har ni inte?
Nej.
Nej, men det här är så Märkligt alltså, men det är ju så här det ska gå till. Det är så här det ska, liksom, sund kärlek ska få växa fram, att man inte håller på att forcera saker och att man liksom känner sig för. Och den här audition-grejen borde ju liksom inte vara så jävla plågsam om man är en någorlunda landad människa som inte har liksom dysfunktionell självbild eller vad man ska säga. För att liksom, om jag tänker på mig själv och den avvikelsen, att man liksom i kärlek bara så här kastar sig över en snubbe som man upplever stark kemi med och sen är ihop i 17 år. Alltså det är så jag har gjort nu med den här killen som jag är ihop med nu. Alltså
det är jätte... Du har varit lite fram och tillbaka.
Det har varit väldigt mycket fram och tillbaka. Men det har liksom ändå varit så här, någon slags övertygelse i det, bara den där första kyssen, att så här, nu är det vi. Och så var det ju liksom med Ville också. Det var liksom helt sjukt. Och så var, har det varit egentligen med de killar som jag har träffat. Att så här, jag träffar dem oftast när jag är packad. Så har det varit. Och sen har det uppstått liksom en kemi. Någon slags otrolig känsla av liksom, det här är han, liksom, attraktion.
Ja, jag vet.
Och passion.
En sjuk liksom, någon typ känsla.
Så här. Sjuk, så här.
Ja, men jag kan bara jämföra med så här, Svarta änkan. Typ så här, sätt på mig eller så biter jag huvudet av det typ.
Ja, men så här, helt. Och att man bara är helt så här berusad av en känsla som är... Och sen är det bara så här, det är han. Och så är man liksom besatt. Och...
Ingen kartläggning, inget så här red flag.
Liksom, vad har han för bra och dåliga sidor? Har vi gemensamma intressen? Så här,
verkligen har beroende mot slag.
Och jag fattar ju så här... Och det är klart att vår kultur har en förbläss för att så här, romantisera den typen av... historier, det är så här, love at first sight och det är soulmates hit och dit och att man känner det på en gång och sånt där. Men sanningen att säga, nej, det gör man inte. Alltså det vet man ju idag att det här är liksom inte ett bra sätt att hitta varandra på och liksom, är det en kille som typ attackerar dig på det där sättet, då är det red flag. Även en tjej som, alltså om någon av mina söner skulle liksom ha så här, kommit hem och bara, jag är ihop med den här tjejen som jag träffade igår. Det är klart att man skulle bara... är du? Vänta, du träffade henne redan igår och nu är du jättekär och nu ska ni flytta ihop. Typ. Alltså det har ju blivit lite tveksam.
Och sen det anknytningsproblemet när den andra då kanske är så här, inte svarar på typ 10 timmar. Då bara säger, jag fattar att inte du var ihop med mig och sådär. Sorry, det var så här, men alltså jag var bara på golfbanan och då tänds det igen. Då är man tillbaka. Fast egentligen vet man inte alls vad det handlar om. Var det liksom något hormonellt? Hade man en ägglossning? Kände man sig övergiven? Var det alkoholen? Det är som du säger. Nej, men då var det klart.
Nej, men det är ju...
Det är liksom...
Som sagt, alltså, om man tänker sig att du och jag ändå har liksom gemensam problematik i vår uppväxt och liksom vårt medberoende och vi har liksom liknande vuxna barnproblematik och så är det klart att det här måste vara en del av det.
Ja, för att man är rädd för intimitet och när, liksom, när man redan klarar av det eller avklarar det då direkt med att man känner en sån otrolig attraktion till den andra... Då liksom hånglar man och ligger med varandra och då så behöver man liksom inte känna in eller visa att man är någonting som man inte vågar visa att man är, utan då har man liksom sålt in sig.
Som barn gör när de bestämmer sig för att de ska bli bästisar. Inte fan vet de om de egentligen passar så bra ihop, utan det är liksom bara att man har någon så här väldigt starkt behov av att ha en bästis. Det är väl lite grann så vuxna barn alltså funkar, att man så här har ett väldigt starkt behov av att få vara tillsammans med någon. Den där anknytningen som kanske inte har fungerat optimalt. Liksom. Och så försöker man söka någon som kan ta hand om en. Eller komplettera en. Eller älska en. Eller se en. Och, så där. Och egentligen så är det sekundärt. Liksom, om det där är någonting som kommer lyfta ens liv eller inte. Utan det viktiga är ju bara själva relationen på något sätt. Alltså, det är ju sjukt intressant när man tittar på det. Och att jag tänkte att så här, men det är väl så det är. Fast så är det ju verkligen absolut.
Nej, men det är också... Det blir också så, det blir dubbelfel. För om du ska lämna någon som du har haft en sån liksom passionskrock med. Dels är det mycket lättare att tänka sig, jag vill inte att någon annan ska få vara med och ha den där krocken. Eller liksom den ångvälten. För då blir man ju sotis och tänker så här, nej det går inte. Och då blandar man ihop det med kärlek och passion och sex. Och sen vet man liksom inte riktigt vad som är vad. Och så tänker man på det där som hände i början och då blir det ännu svårare. För så här, vi har ju någonting, det vet vi, det var ju love at first sight. Istället för så här, lite som att love is blind som jag tittade på igår. Vi ska lyssna lite på den.
I've met the person I want to spend the rest of my life with. I've never seen her before.
Here, you will choose someone to marry.
Hello.
Nice to hear from you. Can't say see ya.
Without ever seeing her.
If you're ready to find the love of your life,
game time.
The pods are now open.
What kind of work do you do?
So what are some of your biggest turnoffs?
So what are you looking for in a woman?
Ethnicity, race, physical appearance. None of that matters.
I'm really starting to emotionally connect with you.
This could be a remarkable love story.
Men det är en serie som handlar om att man sitter som i olika poddrum i flera dagar och pratar med människor så här. Man ser inte varandra.
Aha.
Ja.
Okej. Okay.
Och människor blir så dyngkära i varandra.
Nej.
På några dagar är de liksom head over heel. De bara pratar om det djupaste de varit med om. De är så här, de berättar vad de vill ha, framtiden, personlighet. De är liksom så kära i varandra. Så när de då öppnar dörren och man står bakom det skinket. Då är liksom, det här kanske var 6 par. 5 par bestämde sig för att flytta ihop.
Nej.
Och typ sen har de så 30 dagar då som bor i ett hus. Och sen ska de gifta sig. Och jag kom in
hur länge får de prata med varandra innan de ser varandra?
Typ 3 dagar. Och jag var så kom in i den där serien och då låg Emma och kollade lite. Jag var så här, gud vilka gulliga par typ. Så vad är det här för serie? Hon bara, de har känt varandra i 3 dagar. Jag var så här, nej. Jag gick liksom inte med på det. För de här killarna i den serien, dels var de så här mellan 26 och 32 typ. Alla kunde liksom laga mat som den värsta kocken. Alla så här, tittade i ögonen. De bara, jag älskar dig, du har alltid drömt om. De var så mature. Det här känner jag och jag har längtat så mycket efter någon. Och det var så ensamma kvällar. Och jag fattar, men litar inte du på mig när din pappa ska komma? Tjejerna var så här. Och de här unga snubbarna, de var liksom... De bara lotsade fram dem i känslor och kärlek och trygghet. Jag var så här, nej men den här samtiden är så jäkla dubbel. Dels är de här incel och AI som bara säger, jag vill ligga och runka på och spela typ krigsspel. Och sen är de där killarna som har vuxit upp kanske med ensamstående mammor och sett så här, gud vad alla kämpar, de är värda all respekt. Jag vill bli någonting annat.
Ja.
Och jag var så här, vi bara låg och grät. Vi bara, hur het är inte han? Han är så mogen. Så bara, Elon kom in så här. Vi bara, gå ut. Nej, men du vet, såna grejer som man bara, jaha, kan man tänka så? För när man hamnar i den här krocken och passionen, kaka söker maka, då blir det också så här, det blir inte något vuxet samspel från dag ett. Utan man är ju inne i den där krockkudden och sen blir man på smällen ofta som man blir med liksom halvgalna killar.
Ja.
Och sen är ju liksom över, känner ju den så här, det fönstret är ju stängt. Då är man liksom inne i småbarnsår eller liksom något bero. Alltså någonting är man inne i. Så man har aldrig pratat igenom vem man är och hur man vill ha det.
Mm.
Det är liksom en sån svår uppgift.
Men lite grann som kärlek i första ögonkastet då, fast liksom i lite annan tappning.
Det som är så häftigt att se att även om de har känt varandra så kort tid, det är så här, kärleken är blind, så har de har ingenting att dölja längre. För de har redan berättat om sina liksom, fel och brister, sina innersta drömmar. Det är så här, utseendet är då inte viktigt. Sen kan de bli attraherade ändå, alla är såklart snygga som är med i den här liksom, serien. Men... Det blir så tydligt att de aldrig hade blivit ett par annars. Jag blev så himla besatt när jag läste en jättelång intervju i tidningen Vi läser med ett författarpar som hon heter då Abra Martina Lovden. Hon är författare och journalist och han heter Sami Said. Och han är flykting då och hon är så här kulturbarn. Då berättar de i den här intervjun om att de har brevväxlat i flera månader innan de träffas.
Mm-hmm.
Och hur viktigt det är för båda att säga en sån svår balansgång. För de är så intresserade av varandra, men de vill ju också bevisa för varandra hur bra de är på att skriva. Och liksom ligga lite lågt. Så att de vill säga, tålamod är en dygd. Men när de träffas, då är det så här, de bara tittar på varandra. Och de har skrivit så mycket vackert, så mycket fint och berättat så mycket om det. Så att liksom, det finns inga... Rustningen är redan avtankt. Det blir så bara världens starkaste, djupaste kärlek från sekund ett. De är så här, det här är för livet. Det finns liksom ingen annan möjlighet att gå vidare efter allt vi vet om varandra och efter allt vi har sagt till varandra.
Det är, men det här häftigt. Tror jag mer på än det här med kaffedejten. Det är ju egentligen dels att kontrollera någons liksom attraktionsvärde.
Ja.
Och sen handlar det ju om att du måste vara verbal. Och jag har i alla fall under främre delen av mitt liv varit ganska blyg.
Ja.
I relation till nya människor. Jag har absolut aldrig varit en person som bara har känt mig jättebekväm i mötet med en helt ny människa. Så jag tror att det är det jag tyckte varit absolut jobbigast. Och att du blir också så jävla bedömd på något sätt. Att utseendet blir så bedömt. Däremot att skriva kärleksbrev. Men där har du mig. Att börja skriva, att liksom smsa eller om någon skulle höra av sig på DM. Alltså Tinder tror jag skulle tycka var jättekul. Det är några snygga bilder som man får ta på sig själv, whatever liksom. Mm. Men sen och så här, börja chatta med någon eller skriva med någon, det är väl jättehärligt.
Ja, men det har jag ju gjort lite nu. Och då har jag blivit, alltså jag kan ju verkligen bli kär i någon som skriver.
Ja, jag menar det.
Det var ju det jag blev kär i Ina Nook.
Ja.
Att jag tyckte att han skrev så bra.
Även innan ni
hoppade. Ja,
du visste vem han var.
Ja, men jag trodde ju inte att han var den han var. Jag trodde att han hade någon utländsk bakgrund, hade tänkt något helt annat.
Ja.
Men när jag fick höra att det var han, då bara så här, okej, då var det också klart.
Ja.
Men bara det här att det är viktigt, att vi båda tyckte att ordet var så viktigt. Det var ju väldigt sexigt, att verkligen så anstränga sig när man skrivit sms eller skrivit kärleksbrev. Eller liksom. Han var ju kanske lite mer fåordig. Inte så barnslig. Det är jobbigt med killar som inte är någon barnslig. De är så här, nej, det tycker inte jag är kul. Man bara säger, nej, okej. Okay. Kan du inte låtsas lite? Ja? Nej, det kan jag inte. Man bara, nej, okej. Okay. Mm. Då behöver vi inte det.
Spännande. Fortsätt din följe i Ansons dejtande. Liv och levande.
Ska jag säga en till lite grej?
Ja, nu vill jag höra mer.
Problemet är att varje gång jag gör något riktigt vuxet, då måste jag ju göra revolt lite senare den dagen.
Mm.
Du vet såhär, okej, nu ska jag hålla igen lite på godiset. Klipp till 6 på kvällen. 23 godispåsar och liksom 19 bakelser. Gick jag ut lite där på kvällen.
Mm.
Fick jag flörta lite. Och det var ju ingen kaffekill om man säger så. Så att det, liksom, det blir också att det är som att jag...
Du jobbar med balans. Det är ditt nya.
Jag jobbar med kärleksbalans.
Kaffedejtande och horeri på kvällskrist.
Ja, men det är också så här, måste man alltid vara vuxen? Jag känner inte för vad det just nu.
Nej. Du måste ju ingenting.
Punkt.
Punkt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Från det här till det lite tunga ämnet skam då. Men jag kände så himla starkt att jag måste faktiskt få prata om det här idag. Därför att jag har ägnat ett par dagar nu i att fördjupa mig i skam. För jag fick i uppdrag av nationellt kunskapscenter, kunskapsportal för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Någonting sånt där. Anhöriga.se heter sajten. Där man då kan gå in och ta del av den här föreläsningen som jag då har tillverkat för dem om skam. Och jag är så glad att jag stackade ja till det här, för jag var lite tveksam först. Jag bara kände så här, gud, jag är väl ingen bra på skam. Alltså jag kan ju inte så mycket om det. Men då får jag väl bli det, tänkte jag.
Skämtar. Vi kan ingenting om skam, du.
Nej, men det, jo, men du förstår att det var ju ändå ganska så här stora liksom, akademiska namn som redan är med där och delar med sig. Och liksom, jag bara kände så här, jag måste ha evidens. Jag kan inte sitta och bara tycka något lite grann eller hävda grejer. Utan det här måste ändå... Det måste stämma, det är punkt och pricka det jag säger. Så det krävdes liksom lite jobb och tillväxt. Det var ingen populärvetenskaplig föreläsning skulle ha underhållning som mål. Utan här är det verkligen kunskap som ska bottna i evidens. Men jag gjorde den här och jag är så jävla glad för det. För att det var väldigt läkande att läsa så här mycket om skam och förstå... Vad skam? Alltså det är klart att det har vi fått höra till dödagar, att skam är en del av all beroendeproblematik, och man brukar ju kalla liksom, beroende för skammens sjukdom och även liksom anhörigskapet för skamligt och så vidare, och att de många som har både beroende och som är anhöriga och har den här sjukdomen i sin familj bär på skam. Men jag har ändå varit så här, ja men det är väl inte så jävla farligt. Alltså liksom så här, jag har inte riktigt förstått vad skam gör med oss och hur otroligt liksom, förgörande skam är.
Mm.
Framförallt två liksom, stora så här, avtryck, svenska författare eller kliniker också. Marta Kullberg Weston har då skrivit en bok som heter Från skam till självrespekt. Den finns faktiskt på Storytel som e-bok, helt gratis om man har ett konto där. Så himla, himla fin bok och så här. Ja, men jag lärde mig så mycket saker som jag fan aldrig ens har funderat över. Och...
Dela gärna med dig.
Men Marta...
Ta din tid.
Ja, men det ska jag göra. Marta Kullberg, hon har ju jobbat som terapeut i jättemånga år.
Ja.
Och var gift med Johan Kullberg. Mm. Krisens liksom, nestor.
Ja. Det är superbra.
Ja, och det hon har landat i efter... Alltså hon är ju till åren kommen, Marta. Och den här boken gavs ut 2019. Den här e-boken, den kanske kom något tidigare. Men skit i det, för att det hon har landat i efter sina år som så här aktiv och väldigt omtyckt terapeut, det är att skam är liksom, det är en bärande grundkänsla hos alla som egentligen mår dåligt.
Även bebisar kan känna skam.
Ja, och att det är en så här, som liksom undersöker att skam också, det finns ju liksom positiva aspekter. Alltså att leva, apropå de här incelmännen, jag tror att en stor anledning till att man älskar en chattbot till flickvän istället för en riktig människa, det är att de absolut har 0% skamkänsla att erbjuda. Utan hela deras smsande går ju liksom bara ut på att boosta självbilden, boosta och bara peppa och älska trots brister och trots liksom tillkortakommanden.
Att bli behandlad som ett barn.
Ja, att bli behandlad som ett väldigt litet barn, fast inte ens små barn älskar vi ju villkorslöst.
Nej.
För skammen i dess liksom, om man tänker på att den kan ändå ha en positiv funktion, det är ju att reglera oss i social interaktion med andra.
Mm.
Att man faktiskt känner en litet sting och säger, nej men gud, nu pratade jag för mycket, eller oj, nu tog jag för mycket plats, eller oj, nu var jag lite för självcentrerad eller egocentrisk här. Nu kanske jag måste backa lite och ge någon annan plats. Alltså så här, skammen reglerar våra beteenden så att vi blir mer empatiska och schyssta. Ja, men otrohet, allt möjligt. Så här, det är klart att skam är bra. Annars så skulle vi liksom inte...
Snå andras liksom saker, verk.
Men sen kan man ju också använda skam för att verkligen förgöra någon. Och det är ju när man liksom på något sätt så här illvilligt kommer på som människa att så här, jag kan skapa liksom osäkerhet hos dig genom att få dig att skämmas. Och då får jag högre positionsstatus än dig. Och det ser vi ju hur barn använder hela tiden. Vilken ful tröja du har. Eller jag har finare liksom, skor än
fattiga?
Dig. Varför
ni
så, men alltså allt sånt där.
Och det, barn mot föräldrar också.
Ja, barn mot föräldrar. Alltså,
det är ett system som alltid används.
Och föräldrar mot barn. Att man håller barn i skor. skosulorna, ner i skosulorna ska de, genom att skamma dem. Eller skamma dem till lydnad. Det är, alltså man får ju på riktigt försvagade individer som är lätta att leda när man skammar dem. Det är en hel vetenskap och det är så jävla spännande. Och, men det är också väldigt fint att se att det finns sjukt mycket att göra om man bär på det man kallar för internaliserad skam. För att skam kan man ju drabbas av genom hela livet. Mm. Alltså att du råkar gå in i en relation med någon som du identifierar. Att så här, shit, jag mår alltid lite risigt när jag är med den här människan. Vad beror det på? Nej, men han eller hon jobbar väldigt mycket med skam. Mm. Det är det som är
sänka
grejen,
ditt liksom. Egen värde.
Ja, att sänka dig på olika sätt.
Och det kan ju vara extremt subtilt.
Extremt subtilt, extremt. Ja.
Att man, så här, också...
Det kan vara en blick på... liksom,
en ett... sanning som inte är som man börjar tro på, för man kanske inte riktigt minns. Det är en klassisk manipulation.
Det kan vara att man liksom inte bjuder någon på en middag. Att inte inkludera någon. Alltså, det finns så jävla många subtila sätt att få någon att känna sig exkluderad. Och det är just den där att bli exkluderad som skapar mest skam. Att liksom du får inte vara med gruppen. Alltså att hamna i utanförskap. Det är ju mest skamkänslor. Och när det gäller beroendesjukdom, när man säger att det är skammens sjukdom, så är faktiskt den största skammen som åläggs personer som har beroende, dels så är det ju skam som man upplever själv över att man inte, att man har så att säga beteenden som man upplever att man inte kan kontrollera. Men sen har ju liksom omgivningens skam, och det här pratar vi om när vi föreläser också, att så här, det är liksom, det är lågstatus sjukdomar.
Familjeskammen.
Men, ja, familjeskammen så här, men det var så jävla vidrigt att få ta del av faktiskt den studie som har gjorts när man har gjort en attitydundersökning om vad människor tycker om anhöriga till alkoholister och narkomaner. Och det visade sig att i den attitydundersökningen, den gjordes inte i Sverige dock, utan jag tror att den gjordes i USA eller i Storbritannien. Så visade det sig att en väldigt hög andel av mänskligheten tycker att anhöriga till alkoholister och narkomaner, det är korkade människor. Och att det oftast är deras fel att de har en nära anhörig som dricker eller drogar.
Va?
Ja.
Den danska inställningen?
Ja, nej, men den gamla...
Preben?
Men den är så här extremt utbredd. Och att så här, hela familjen måste vara liksom...
Tysk i förfall.
Ja, det är så här, tysk horefamiljen liksom. Är det någon i familjen som har en beroendeproblematik så åker alla med. Och det är inte bara någonting som man säger, jag känner det för han gör så dumma saker, utan det är verkligen en skam som åläggs oss utifrån. Alltså skamstämpling kallas det för.
Det här är såklart också en klassfråga att det säger att liksom,
ja, men sen finns det ju
kultureliten, så att alla krökar. Jag fattar, men det är så här, där det är liksom en familjeskam. Man får ta en annan skam, man får ta en för teamet.
Ja, men Isak, och sen tänker jag också säga i kulturkretsar så är det väl liksom, det är en himla så här, det är en, den delen går nästan inte att så här prata om, för det är så himla liten, det är en obetydlig del om man jämför med resten av samhället.
Absolut, absolut.
Och sen kan man väl också säga så här, en anledning till att så här, kulturkretsar har uppstått är väl för att det kanske är det enda stället där man har sluppit känna skam.
Mm,
alltså har man en missbruksproblematik eller kommer från en familj där det har funnits liksom väldigt mycket alkohol och man tidigt liksom kom, alltså det är där man blir accepterad. Alltså det tror jag är en stor anledning också, att så här, ja, men där satt de på Gyllene Freden. Jag så läste om Fred Åkerström igår, som bara, hur gammal var han dog? 48 år. Alltså dog på lite alltså alkoholförgiftning. Hade legat död i sin lägenhet i en vecka innan de hittade honom. Alltså så här, helt ensam, utstött, och så här, hade i stort sett levt sitt stora delar av sitt liv på Gyllene Freden. Så jävla deppigt, så sorgligt. Ja, det om skam. Jag ville liksom bara höja lite grann. Ett så här, är man lite som vi är intresserade av. Du är ju också ett stort fan av Brené Brown.
Precis. Och
det här är alltså Brené utan apostrof. För det här är en tidig då skamfantast, eller skamforskare, som har skrivit skitmycket så här om...
Ja,
hela det temat.
Hela hennes forskning som ändå kanske pågått i drygt 20 år har handlat om sårbarhet och skam.
Mm.
Och som hon säger i den här TED Talk-föreläsningen, så blev det så tydligt för henne efter alla de här intervjuerna. För först så, hon intervjuade ju bara kvinnor.
Mm.
Det var liksom de hon baserade sin forskning på. Och Till slut så kom det fram några män till henne när hon var ute på några restauranger och sa, nu får du inkludera oss. Hon bara, nej men I don't do men. De bara säger, det är vi som går omkring och bär på den stora skammen.
Mm.
Och då berättar hon det här. Ska vi lyssna lite?
The thing to understand about shame is it's not guilt. Shame is a focus on self. Guilt is a focus on behavior. Shame is I am bad. Guilt is I did something bad. There is a huge difference between shame and guilt. And here's what you need to know. Shame is highly, highly correlated with addiction, depression, violence, aggression, bullying, suicide, eating disorders. And here's what you even need to know more. Guilt inversely correlated with those things. The ability to hold something we've done or failed to do up against who we want to be is incredibly adaptive. It's uncomfortable, but it's adaptive. The other thing you need to know about shame is it's absolutely organized by gender. Shame feels the same for men and women, but it's organized by gender. For women, the best example I can give you is Anjali, the commercial. I can put the wash on the line, pack the lunches, hand out the kisses, and be work at 5 to 9. I can bring home the bacon, fry it up in the pan, and never let you forget you're a man. For women, shame is do it all, do it perfectly, and never let them see you sweat. I don't know how much perfume that commercial sold, but I guarantee you it moved a lot of antidepressants and anti-anxiety meds.
Och det som Bernier säger också är att män stor skam för att vara sårbara. De säger så här, ni säger att ni vill att vi ska vara sårbara, att vi ska säga hur vi känner, att vi ska närvara känslor. Men när vi är det, då sitter bara hela familjen och tittar på oss som att vi vore så här misslyckade idioter.
Mm.
Medan kvinnor är det att så här, man ska alltid vara på gång, man ska hinna allting, man ska vara fräsch, man ska vara perfekt. Man känner skam om man inte är, vad ska man säga, historiskt den perfekta kvinnan liksom. Men att det känns på samma sätt
för alla. Att skam känns på samma sätt, men jag tror att kvinnor framförallt upplever skam kring sin person. Alltså det finns ju ungefär 10 olika saker. Vad är det som kan få oss att skämmas? Och det är ens egen person. Skammen kring sin egen person tror jag kvinnor upplever i högre grad än män. Därför att det ställs mycket högre krav på vårt utseende till exempel. Ja. Och att kvinnor i mycket högre grad också fostras till det här kompetitiva, så att vi ska jämföra oss med varandra och säga, gud, du var smalare, jag var tjockare. Att så här,
vi tar också på oss till exempel, om vi inte är då den perfekta, kanske har lätt för att gå upp i vikt till exempel, om man går upp i vikt, då är det någonting som vi lägger på oss själva. Eller som om mannen då, jag vet inte hur många gånger man har pratat om det där, hur kvinnor kan känna om mannen inte får en orgasm. Mm. Jaha, okej, han kan inte vara tänd på mig längre. Liksom sådana skitgrejer som, vad har det med saken att göra? Kommer du varje gång? Att vi jämför oss lite med varandra. Och då,
men jag tror samtidigt så här, jag är inte så inne på att jag tror att kvinnor skulle skämmas mer än män. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att män och kvinnor skäms precis lika mycket, fast på helt olika sätt.
Ja, det var ju det jag menar. Det känns ju samma sak och samma, tycker jag. Jag tror också, som du säger, det är ingen skillnad på procentuellt.
Nej, men jag tror inte heller skillnaden för att komma åt skammen. Jag tror att det är värre för män med skam. Därför att män får aldrig utrymme att prata om. Alltså så här, ska man hitta nycklar för att komma åt skam, så handlar det om att dela skam med andra. Det går aldrig att bli fri från skam hemma på kammaren själv.
Nej.
Utan det behövs barmhärtighet. Du kan aldrig bli förlåten. Det är bara de här handlingarna. Så skuld kan du bli förlåten ifrån.
Mm.
Men skam kan du aldrig bli befriad på något annat sätt än ett möte med en människa som visar dig barmhärtighet och kärlek.
Mm.
Och det är ju någonting som är jävligt vackert, tycker jag.
Mm.
Att liksom, det är det som är den enda lösningen. Att det är någon som finns där och lättar den där skammen från dig.
Kaffe Jesus.
Ja, jag vet inte. I ditt fall verkar inte ha funkat så bra. Han verkar addera lite skam på dig.
Alternativt
att du adderade skam på dig själv. För man ska inte alltid tro att skam kommer utifrån. Internaliserad skam är ju liksom skam vi själva lägger på oss.
Mm.
Därför att vi har massa höga krav och förväntningar på oss själva. Mm. Här, nu agerade inte jag perfekt, nu var inte jag snygg nog, nu var inte jag bra nog. Så det handlar ju mer om att vi har internaliserad skam både från omgivande samhälle men också från våra föräldrar i hög mån. Och vi som då har beroende i släkten, vi har ju bara fått känna det massivt från samhällets liksom förtryck eller vad
man ska säga. Men det är också det enklaste sättet att få makt över någon när man känner sig till exempel underlägsen, när man känner sig förbisedd, att bara dra till med någonting. Gud, det vill säga, ja, du är precis som din pappa.
Mm.
Eller ja, du har du gjort liksom, då är du precis som din hela släkt har gjort. Eller mm. Det är ju för att du klarar inte själv, för att ditten och datten. Och,
men då kan man minnas Eleanor Roosevelts kloka ord. När någon vill ge dig skam så kan du aldrig känna den utan samtycke.
Den var bra.
Mm. Det vill säga, du själv kan faktiskt så här, om du är vuxen, säga det där stämmer inte.
Mm.
Det där tänker jag bara inte ta. Mm. Och det betyder inte att man är en sociopat som inte känner skam, mm. utan att man faktiskt klarar av att gränsa människor. Därför att det finns, och det är en stor också nyckel till att komma ur ett skamträsk eller vad man ska säga. För det som är sorgligt, innan vi slutar älta skammen, för jag tycker ändå att det här är sjukt viktigt för alla våra lyssnare, för jag vet att det är så många av er som sitter i medberoendeträsket. Och det här tycker jag var svinintressant, att skam, den känslan är så jobbig, den är så intensiv, det är så vidrigt att känna skam, så de flesta människor, nej men de reglerar ju sina beteenden så att man väldigt sällan känner skam. Men när man har väldigt mycket internaliserad skam, det vill säga att du är fostrad i en miljö där du liksom har sköljts av skam ända sedan du var liten, då finns den där skammen där i alla fall hela tiden. Och då finns det en forskare som heter Donald Nathanson som är amerikan, och han skapade skamkompassen för att visa på 4 olika typer av försvar som man går in i för att undvika skam. Och då har vi som 1 undandragande. Och det är ju liksom en sticka huvudet i sanden mentalitet.
Ja, den vet jag allt om.
Den känner du till.
Mm.
Att man drar sig undan, att man blir reserverad, man isolerar sig. Vilka andra känner vi som jobbar med den metoden?
Ja, det är väldigt många runt om.
Så alla människor egentligen som man känner som mår dåligt.
Min pappa på det hela sättet.
Min mamma bara försvann från jordens yta, bara gick upp i rök, svarade inte telefon.
Mm.
Min pappa, alltså så här, det kanske inte är liksom ett symptom på depression att man bara inte orkar, utan det handlar om att man skäms väldigt mycket. Så när någon drar sig undan, då kan man ju faktiskt bara så här, okej, det här är en person som är drabbad av så jävla hög skam så att de orkar inte. 2, attack av självet. Och det här är en reaktion som kännetecknas av självkritik. Och syftet är ju att återta kontrollen över situationen och förhindra något liknande från att inträffa igen. Och det är ju då man blir väldigt så här självkritisk. Alltså, så jävla självkritisk kan man bli så att man börjar ägna sig åt självskadebeteende.
Ja.
Och i slutändan också självmord.
Mm.
Att man hatar sig själv så mycket så att man liksom bara vill förinta sig själv. Man står liksom helt enkelt inte ut. Det bästa är om jag inte fanns, och därför så kommer jag liksom, jag ger mig själv straffet innan någon annan ger mig straffet. Otroligt jävla hemskt, men så är det. Undvikande, och det är när man försöker undvika skam bara. Jag känner igen mig så jävla mycket.
Gud, jag har testat
denna
alla
reaktion de här. Kännetecknas av att man på olika sätt försöker distrahera sig själv och andra från den känslomässiga upplevelsen av skam. Ha.
Man bara,
ja, det är liksom clownen, det är liksom, man bara, whatever, typ. Man försöker liksom släta över.
Vem tar sig inte en flaska vin då? Ja, jag fattar precis.
Oj. Eller snabbt byta samtalsämne, eller liksom att man försöker lyfta fram små andra fel. Man liksom försöker flytta så att säga fokus från den här skammen som man upplever. Men, och sen den andra som man också känner igen sjukt mycket, attack av andra. Är inte det så typiskt för hela alkoholistfamiljen? Att man liksom pratar så jävla mycket skit om alla andra. Alla andra är ju idioter, och han är ju för fan ester och pedofil, så det bara sprutar om.
Jävla svenne, så jävla tråkiga. Fan, då sitter bara där hemma på fredag och käkar taco och säger...
Eller
fel på alla andra.
Allt invandrarhat liksom vi ser. Bottar så himla mycket i liksom att man ändå... har en sån djupt internaliserad skam över vem man är och hur värdelös man tycker att man är. Så att då måste man liksom bara hitta något jävla svart hår där ute som man kan hata.
Kapten
så mycket.
Kapten Klänning.
Ja.
Engagerar alltså att man... sig mycket i övergrepp och...
Mm.
Ja. Kapten Klänning. Nej, men jag vet. Det är så här, jag tycker alltid att man ska så här, dra öronen åt sig när någon snackar så där mycket skit. Så intensivt också.
Så intensivt mycket.
Mm.
Och också om man själv... bara så här, gud, varför sitter jag helt plötsligt och har ett behov av att så här, prata illa om andra människor, eller varför har jag ett behov av att så här, mörkergöra andra? liksom, då är det ju någonting som man inte är riktigt så här kontant med i sitt eget liv.
Det bästa, jag tycker att det är det bästa, så här, fingret i luften. Man bara, ja, du sitter och snackar skit. Okej, du mår inte så bra, va?
Ja, och då kan man tänka sig att de där skamförsvaren, men det är väl ganska bra, då slipper man känna skam. Ja, men problemet är att samtliga leder till ökad skam. Därför att alla de här beteendena är ju liksom superdysfunktionella i relation till andra. Det kommer skapa massa skit i alla ens relationer. Om man är liksom... sitter och pratar illa om alla andra, men blir man omtyckt då? Svar nej. Om man drar sig undan och liksom bara låtsas att man är någon struts, det är jättesvårt att vara kompis med någon som gör så.
Strutsen har ju använts mycket i min familj.
Ja, men det har ju vi också. Och det är alltså så här, alla de här...
Tystnaden också är en väldigt skam.
Ja, skam avvisande. Ja. Man avvisar någon. Ja. Alltså, man bara drar
den
sig
andra
undan.
Är som, liksom, den andra finns inte och man förstår inte varför riktigt. Man tänker så här, är jag en sån dålig person? Ett steg längre bort. Det är, skam är en jävligt obehaglig maktpositionering. Alltså, den är så otroligt effektiv. Det räcker bara att säga liksom en mening.
Ja, men sen ska man ju veta att människor som skammar andra själva är extremt skamridna. Det är ju det som är ganska tröstande på något sätt. Att så här, människor som beter sig och använder sig av härskartekniker och har narcissistiska drag och är så här väldigt skammande och vill lägga över skulden på alla andra.
Det är ditt fel.
Ja, de har oftast jättemycket skam själva. Och det är väl det man på något sätt ändå kan försöka bära med sig i hjärtat. Att liksom så här, det här är bara massa försvar. Allt det här är bara massa jävla försvar.
Men det är också en väldigt, vad ska jag säga, olycklig kombination. För många som är väldigt skamridna har ju också stängt av sina känslor. Så att, samtidigt som de verkar helt liksom känslokalla så kan de ösa väldigt mycket skit på någon annan.
Aha, verkligen.
Det är ditt fel, det är för att du är sån, utan dig hade jag gjort hit och dit. Och jag ska bara säga så här, det är väldigt fint det du säger att det är trösterikt, men människan klarar ju inte av... att bli skammad av en starkt skammad hur mycket som helst. För det tär ju.
Nej. Och ja, jag menar, för ett barn till exempel, det är liksom förgörande. Men jag tänker i en vuxen relation. Man har möjligheten att som Eleanor Roosevelt säga nej, tack. Jag tänker inte bära den där skammen bara för att du känner dig som en liksom sophög själv.
Fast man normaliserar ju också, som vi pratar om.
Ja, men lever man i en relation såklart.
Jag tycker ändå, så jag måste lägga in en liten passus här, att så här, jag har varit med om i relationer både med vänner och med män och liksom familj, att man, så här, man förstår inte riktigt hur skammad och manipulerad man har blivit av skammen. För skammen är ju en stark manipulation, att få någon att liksom vara ställföreträdare för skammen. Det är ditt fel, om inte du hade gjort så, du är så dålig, bla bla bla, för att den andra tror att den blir av med lite skam. Men istället blir den ännu mer skammad, för det blir dubbelskam, för man får skuldkänslor ofta. Som man inte vet om, för man har stängt av. Så det blir ännu mer fucked up där uppe i hjärnan. Man mår ännu sämre.
Men svårt. Vad är passusen? Att jag skulle liksom mena att man ska ha överseende med människor som skammar en.
Nej, men jag menar det bara menar att du inte. Säger så att som Eleanor Roosevelt säger så här, hej, du får ta din egen skam. Men oftast i olika situationer i livet så blir man ju kidnappad av situationer. Man kanske har små barn, man kanske har en sjuk förälder, man kanske är ekonomiskt utsatt, bla bla bla. Då är det inte lika lätt att säga, jag tar inte din skit och din skam. Det sker successivt.
Jag har full förståelse för att det är svårt att göra det. Men jag tror ändå att det är den enda vägen ut.
Ja,
alltså att bara fortsätta leva i en relation till exempel som präglas mycket. För det har också visat sig i studier att den typen som... försöker undvika skam, attack av andra och attack av självet. Alltså, den som attackerar sig själv, den blir oftast ihop med någon som attackerar andra. Så att liksom så här, det är oftast två personer som har internaliserad skam som söker sig till varandra. Och sen pågår den här då djävulsdansen i den relationen. Och jag kan ju verkligen se i min relation att jag är mästerlig på att attackera andra. Alltså i min och Mickes relation. Och han attackerar sig själv och kör struts.
Förlåt, jag skrattar.
Ja, nej, men liksom,
jag
så
vet,
är det.
Men
det är så undvikande, gå och gömma sig, vara borta i 3 dagar, typ skära sig själv i armarna och liksom självhat och missbruk. Det är jätte överrepresentativt hos alla som har utvecklat beroende. Depression, ångest, ätstörningar och beroende. Där är internaliserad skam liksom så här huvudingrediens. Och jag kände lite grann som att jag hittade liksom en nyckel till det. Att liksom, visst har man jobbat med skam i ACA och i liksom de här tolvstegsprogrammen som jag i alla fall har jobbat i och i min terapi, men jag liksom inte riktigt fokuserat på det.
Nej.
Jag känner att det här var en saknad pusselbit för att komma ännu djupare in i mitt tillfrisknande. Jag är så glad för att ha liksom börjat fördjupa mig i det här. Jag återkommer i temat.
Ja, ska
jag
göra? När kommer man kunna ladda ner den här?
Det tror jag man ska kunna göra ganska snart.
Ja, men det kan du berätta nästa
avsnitt. Jag berättar
avsnitt,
om det i nästa avsnitt.
Ja, superintressant. Man är inte skuldfri där själv. Men jag måste också till ens försvara att man använder skam, vilket jag också har gjort. Det är till slut, det är en desperation också. Att man så här vill väcka liv i någon som strutsar.
Att man påtalar att någon faktiskt har gjort fel mot en, det är inte att skamma.
Nej, men...
Men att konstant säga så här, hörru du, jag tyckte det var skitjobbigt när du gjorde så här. Mm. Men att säga så här, du gör alltid så här. Ja, det är ju skillnaden. Ja, precis så där.
Du är din skam.
Du är ditt fel. Du är dina brister. För du gör alltid så här.
På skuld och skam. Ja.
Men att liksom påtala så här, det där var inte schysst. Jag tycker inte om att du gör så här mot mig. Det är ju... Det är ju en väsentlig del av mellanmässigt. Ja. Det måste man ju kunna göra. Mm. Men däremot att liksom härleda det till en person. Alltså här, du är liksom en... Vad var det nu är? Sköka!
Jävla arslemickal!
Ja, men det, jag tycker i alla fall att det var...
Nej, spännande, spännande.
Mm. Och vet du vad jag tycker mer är spännande? Att du och jag ska åka och föreläsa. Så att ikväll, när den här podden har kommit ut, då kommer du och jag befinnas i Lilla Edet.
Några mil från Trollhättan.
Några mil från Trollhättan. Så finns några goa lyssnare där ute som vill komma på en härlig föreläsning. Där vi pratar om att vara anhöriga till någon med beroende och eller psykisk ohälsa. Mm. Och ja, catchar upp liksom.
Ja, nu har vi liksom...
på scen, on stage.
Ja, vi har...
Då kan ni komma dit.
Ja, det kan ni. Vi är alltså på Folkets hus i Lilla Edet.
Ja, klockan 18.
Precis. Mm. Välkomna.
Välkomna. Puss och kram.
Puss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.